Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Nu är det färgfilm igen. Det är 360 grader radiounderhållning. Dilemma är här fram till klockan 11 och löser era bryderier, era problem när du sitter i klistret, ligger skrynkligt till och så vidare. Så skickar du in på dilemma@mixmegapol.se. Och en eminent, elegant och empatisk trio är framför mig. Välkommen hit panelen.
Tack.
Ni känner till att det är ett årsjubileum idag för Dilemma.
Nej, det kom som en överraskning faktiskt.
Tiden går fort.
Oj.
Tiden går.
Ett år äldre.
Ja, ett år äldre. Och Dilemma firar, så vi ska faktiskt fira det sen, tänkte vi. Ja, det är bara, säger vi inte, för då blir det trafikstalkning. vi har i första timmen här nu, då har vi också ett kodord. Vill du följa med till Mixfjällkalas, kära lyssnare, så mailar du in ordet. Eller är det maila eller ringa? Ringa eller maila? SMSa till 72104. SMSa 72104 och så skriver du ordet Sälen. Jag säger det igen. Sälen. Visst var det vackert?
En gång till.
Sälen. Henrik fick se just det här tillbaka. Du hade semester förra helgen, men nu är du här tillbaka igen.
Ja, precis. Mm. Som hastigast. Mm.
Mentalist, författare och ute på turné just nu.
Ute på turné. Är det Umeå den här helgen? Mm. Så det är fram och tillbaka.
Uppe i Norrland.
Mm. Där ligger det.
Så är det. Josefin Crafoord.
Ja.
Mm. Pigg och glad.
Mm, ja, faktiskt.
Käka lite semla den här morgonen. Du hann inte med det riktigt. Vi har semla i studion.
Ja, men det är fantastiskt. Jag kommer äta den nu under tiden. Alltså,
mm. Det kan jag tänka
mig. När det låter. Alltså, jag ska verkligen hålla mig bara till
SMSa semla.
Till Josefin Crafoord. Så äter hon den. Hon äter allt som är där.
Men det
först.
Är så himla gott ju.
Okej. Okay. För de som inte vet om Josefin Crafoord är, så säger vi inte det.
Finns ingen som inte vet.
Nej, herregud. Nej. Du är radiokändis, du är tv-kändis, du är orakel och podcaststjärna. Podcast till och med.
Yes.
Bredvid Jossan så har vi Thomas Järvheden. Mm. Stand-up-komiker, artist och även författare numera.
Ja, ska man tituleras så? Nej, men det är roligt. Jag släpper en bok 24 mars och den är klar nu och den är på tryckeriet och blir tryckt. Mm. En sida i taget.
Hur känns det att presentera sig själv som jag är författare?
Nej, det skulle jag aldrig göra. Jag tycker det. Nej. Jag tycker inte ens att jag presenterar mig. Hur ofta brukar man presentera sig med sin titel nu för tiden? Men det är klart, om man blir ombedd så, men hur ska jag presentera det? Nej, då brukar jag bara säga komiker. Eller komiker och artist, som du brukar säga. Eftersom det är mest det jag håller på med.
Ja. Men även författare.
Ja, eller hur?
Ja, trevligt. Jag tycker det är spännande att ha en författare här bland oss. Så två författare. Just när kommer din bok?
Min bok? Ja. Alltså, jag ska faktiskt illustrera en bok.
En tecknad bok?
Ja, alltså, ja, det blir det ju då. Eftersom jag ska göra teckningarna och en annan tjej ska skriva texten. En barnbok. Men det är långt kvar tills den släpps. Eller långt, men ja. Whatever. Alla släpper böcker.
Vi måste gå vidare i handlingarna. Vi ska nämligen lösa problem så folk har mejlat in hit. Marika har mejlat oss. Vi börjar med henne. Hon flyttade till Sverige för att vara med sin pojkvän. Men han vägrar att flytta till samma stad som henne. Girigt kan man tycka.
Mycket märkligt.
Mm, detaljen med stund. Först ut är Marika. Hon skriver så här: hejsan, hejsan, Dilemma-panelen. Jag har haft ett långdistansförhållande i 2 år. När vi blev ihop så bodde jag i England och trivdes väldigt bra med det. Till slut tröttnade jag på långdistansgrejen och flyttade hem till Sverige. Det var svårt att få jobb och det enda jobb jag fick låg i en annan stad än vad min kille bodde i. Vi kom överens om att han skulle flytta till staden där jag fick jobb. Han har det mycket lättare än vad jag har att få jobb var som helst i Sverige. Det här var ungefär 1 år sedan och han har fortfarande inte flyttat. Det är som att han inte försöker tillräckligt. Han har fått jobb erbjudanden, men det är alltid något som inte känns rätt. Det har varit allt från arbetsplatsen till att han inte hittar en tillräckligt bra lägenhet. Han har alltid någon bortförklaring. Jag börjar tröttna nu. Nu har företaget som jag jobbade för i England hört av sig. Mitt gamla jobb är alltså ledigt igen. På ett sätt så skulle det kännas surt att flytta tillbaka eftersom jag flyttade till Sverige för att vara med min kille, men vi har fortfarande inte bott i samma stad. Jag börjar nu tröttna rejält. Borde jag till och med dumpa min kille och ta tillbaka jobbet utomlands i England, undrar Marika. Vad säger Henrik Fiseus?
Gud, vad frustrerande.
En liten girig.
Ja, men alltså det känns ju som att det känns ju lite, jag tänker två grejer. Antingen så är hon ihop med en bebis. Många män kan ju tyvärr bli så där att de ser inte riktigt att någon annan gör uppoffringar och sen är det bara, ja, fast nu passar det inte mig. Mm. Och är man ihop med en bebis, det vill man inte göra. Då tycker jag man flyttar tillbaka till England. Eller så är det här ett sätt för honom att lite fjärma sig från henne. Han kanske liksom inte var beredd på att hon skulle flytta till England även om de hade sagt det och så vidare. Så att han, det här är kanske lite för nära för honom. Han kanske är lite på väg ut. Tyckte det var skönt att vara där borta. Men slutsatsen blir detsamma. Jag tror ju inte på den här relationen. Om han inte är beredd att göra den här i kontexten mycket mindre uppoffringen så tror
han
jag
kanske vill ha ett långdistansförhållande.
Ja, när flytta till England.
Vad säger du, Jossa?
Ja, summa summarum. Flytta till England. Dumpa snubben. Lätt.
Rakt av? Inga krusidula?
Nej, det är så tydligt. Det här är ju helt...
Vad är det som är tydligt? Att han tar avstånd, eller?
Ja, alltihopa. Han tar avstånd. Hon vill tillbaka till England. Det liksom kommer som ett tecken från ovan där att det där jobbet blev ledigt. Men det är så mycket som pekar åt det hållet. Hon kommer ha mycket roligare utan den där tönten.
Bebisen.
Som Henrik sa. Bebisen, ja.
Järvheden, är du av en avvikande åsikt?
Nej, men vad hårda ni går ut hårt. Ja. Bebis och tönt.
Det och kan stick ju... till England.
Jag vill bara ta honom lite i försvar, för vi inte har alla korten på bordet här. Det kan ju vara så också att hon inte har kommunicerat tydligt riktigt. Han kanske inte var beredd på att hon skulle flytta till Borås eller vilken stad det var hon råkar få jobb i. Liksom. Mm. Han kanske tyckte, ja men det verkar schysst om du flyttar hem till Sverige.
Mm.
Ja, men så råkar hon flytta till en stad som inte han alls har lust att... Alltså, liksom, det kan ju vara så. Jo, men det är ändå en väldigt stor uppoffring.
Ja. Han kan inte ens byta stad.
Men det här är
nu talar jag. Mm. Så här va, det är en ganska stor uppoffring för honom att byta jobb. Man vet inte vad han har för situation. Så att, jag tycker att hon skulle förankra det här tydligare innan hon flyttade hem. Är det säkert att du kommer flytta till den här staden idag? Men summa summarum, jag tycker ändå som dem, det låter lite som att de har ju tydligen antingen kommunikationsproblem eller så är han liksom fjärmar han sig. Eller så att, nej, jag tror inte på den här relationen.
Okej, okay. Kan det vara positivt att ha ett långdistansförhållande? Är det någon som har haft det?
Ja.
Mm. Kan inte det vara rätt schysst?
Nej.
Inte?
Nej.
Va? Man får lite både och.
Det var du.
Ja. Men det kan jag testa och prata. Det är min medelväg. Testa och prata om det först och sen flytta.
Tack. Erika skriver så här, hejsan hejsan. Min kompis vill jämt att jag ska ljuga för hennes kille och det känns väldigt jobbigt. Hon gick ut och åt middag med sitt ex för ett tag sedan. Han säger att det var helt oskyldigt. Hon säger att det var helt oskyldigt, men hennes kille är väldigt svartsjuk av sig. Hon valde att inte berätta något. Nu har hennes kille hur som helst fått reda på att hon har träffat sitt ex. Då säger hon till sin kille att vi två var ute tillsammans och att hennes ex bara dök upp. Nu vill hon alltså att jag ska ljuga för hennes kille och backa upp hennes historia. Det värsta är att det inte är första gången det här händer. Jag har ställt upp flera gånger och hittat på lögner för att undvika bråk med hennes svartsjuka kille. Hon lovar alltid att det är sista gången och jag känner mig inte bekväm i det här med att ljuga. Samtidigt så står jag ju vid hennes sida hela tiden. Hon har aldrig varit otrogen eller gått över gränsen, men hennes kille är väldigt svartsjuk av sig. Men om jag fortsätter att ljuga så kommer hon aldrig ta tag i det här problemet med sin kille. Borde jag vägra att fortsätta ljuga för min kompis kille, undrar Erika. Vad säger Thomas Järvheden?
Ja, det tycker jag. Jag tycker hon ska sluta ljuga. Jag höll på att säga först, innan jag hade lyssnat klart på brevet, att ja, men låt gå för den här gången då. Liksom. Eftersom det ändå inte pågår något jätteallvarligt. Men det allvarliga i det här nu är det att det pågår hela tiden. Mm. Och det stora problemet är ju att killen är så jäkla svartsjuk. Så att ja, hon kommer nog inte gå till botten med det problemet om hon får hjälp med ljug hela tiden. Så att, nej, säg så här, jag tänker inte ljuga för dig mer.
Vad säger du, Jossa?
Alltså, det värsta med sånt här, det är när man blir indragen i en lögn utan att ha blivit tillfrågad.
Mm.
Det vill säga, hon säger till sin kille innan hon frågar den här tjejen som skriver brevet att hon var ute med henne. Och det är så jäkla jobbigt att hamna i den sitsen, för då får man ju inte ens ta ställning. Jag tycker att det schyssta är, om man nu ska hålla på och ljuga för någon, om man ska bli indragen i en lögn, då måste man bli tillfrågad först.
Mm.
Jag kommer ihåg, jag blev...
Och det måste vara exceptionellt, va? Alltså det måste vara typ, jag gör det den här gången typ, jag täcker det för
nej,
den här gången.
Nej, jag kan
får inte...
täcka hur mycket som helst okay. om det behövs, men jag vill fan bli tillfrågad innan. Jag blev en gång indragen i en lögn om att, en tjej som jag känner, hennes syrra kom på henne med att röka braj, och då... Då så sa hon så här, nej men det var jag och Jossan som satt en kväll. Och jag var så här, vad fan, jag röker inte braj. Men då var det så här, ja, för att det skulle låta lite så här mer som att ja, vi tjejkompisar, vi gjorde en knasig grej. Men jag bara så här, jaha, så du sa att jag, så nu tror liksom, ja. Nej men sånt där tycker jag är lite störigt. Man måste fråga först.
Inte fråga först. Henrik fick se, så säger du.
Ja, vi vet ju inte hur svartsjuk den här killen är. Och det kan ju vara så att han är så svartsjuk så att den här tjejen har svårt att leva ett normalt socialt liv. Och det är därför hon drar de här lögnerna. Men då tycker jag fortfarande som Jossan att om det är det är, då behöver vår brevskrivare kommunicera att om du vill att jag backar dig i det här, för jag förstår att det är jobbigt i er knasiga relation, då måste du fråga mig först, så att de är på banan med det. Det kan vara så att de behöver ha den här backningen. Men om det är så att de mår dåligt av ljugandet, nej, då ska hon sluta. Men hon kan inte sluta med den när kompisen har liksom precis levererat en lögn och säger, men det där tänker jag inte ställa upp på. För då säger kompisen, ja, men då blir det ju knas, liksom, nu har jag ju sagt det här. Utan hon måste säga det liksom innan det dyker upp en ny lögn. Bara så du vet, det här som jag har gjort nu, det här är sista gången. Och jag kommer inte göra det igen för dig. Du får hitta på lösa det på ett annat sätt.
Ja, vad heter du? Håll upp fingret.
Ja, jag vill visa så jag har gjort fint nagellack. Jag tänkte så här, det kan också vara så att han är extra svartsjuk därför att han har manlig intuition, eller snarare kvinnlig intuition, och vet
förstår att hon
ljuger. Han förstår att hon ljuger. Och sånt är fruktansvärt. Om hon ljuger gång på gång, det är klart att han blir paranoid då och kanske inte litar på henne någonsin. För att han vet att det finns lögner och det finns folk som ställer upp på de här lögnerna.
Vad är skillnaden mellan manlig och kvinnlig intuition?
Alltså ursäkta, manlig intuition.
Ja. Är inte det ett oxymoron?
Finns det?
Ja, det är bara att vi kallar det för magkänsla.
Ja, just det. Okay,
jag brukar kalla det för kvinnlig intuition, fast alltså, man har det.
Ja, just det.
Precis, så kan det.
Är det inte bara intuition?
Jo, men precis. Det kan, vissa män, typ en på miljonen, kanske har lite kvinnlig intuition. Det kan,
jag
det kan ju
och
vara
Henrik.
Så.
Kan vi få ja och nej här då? Borde hon fortsätta ljuga för sin kompis kille, ja eller nej?
Nej.
Nej, just det.
Alltså, vänta, borde hon ljuga för sin kompis kille?
Ljuga för sin kompis kille.
Ja, just det. Fast ställa kravet att hon måste bli tillfrågad innan först. Och
nästa gång.
Alltså, de måste reda ut lite.
Reda ut lite grann, Henrik.
Ja, inte om hon mår dåligt av att göra det.
Tack.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Och kom ihåg att vi ändrar ditt namn så att du är anonym. Det är en viktig detalj så att vi inte outar dig på något sätt, utan du kan vara helt öppen i din misär när du mailar till oss. De som löser biffen idag, det är en mycket vacker trio. Det är Henrik Fuxius, nykammad och fin idag. Han är författare. Josefin Crafoord, tjusig som vanligt. Hon vill bli författare, en tecknad bok.
Ja, men jag tänkte, också en själv biografi. Den ska heta
tecknad film.
Nej.
Du tänkte du skulle heta det. Varför vet jag inte.
Alltså jag ska döda dig någon gång.
Jag gör det.
Bra namn på bok.
Jag ska döda dig någon gång. Det är skitbra.
Namnet på din självbiografi.
Där har vi det. Perfekt. Ja, det är taget.
Okej. Okay. Thomas Järvheden är här också. Han är författare, nybliven sådan, och stand-up-komiker och artist. Snart så ska vi reda ut Eriks bekymmer. Han skriver att han får sota för något hans syster gjort. Hej Dilemma-panelen, jag heter Erik. Min syster gjorde en tatuering i smyg för våra föräldrar. Hon är bara 16 år gammal och har tjatat länge om att få göra en tatuering. Men våra föräldrar har total vägrat. Hon hittade ett ställe där hon kunde få göra tatueringen utan att våra föräldrar behövde vara med och bestämde sig för att göra den alltså. Hon berättade det för mig innan och jag försökte övertala henne till att inte göra den, men hon hade redan bestämt sig. Eftersom hon ändå hade bestämt sig så ville jag följa med. Dels för att vara ett stöd och dels för att kolla att allting gick rätt till. Det gick inte så många veckor innan mina föräldrar upptäckte tatueringen och blev förbannade på min syster. De hotade om att hon inte skulle få åka på en resa som hon har planerat med sina tjejkompisar sommar. Och då bröt min syster ihop och skyllde allt på mig. Hon sa att det var min idé och att jag hade pushat henne till att göra tatueringen och sen följt med henne till tatueraren. Nu vill hon att jag ska ta på mig det här för att hon ska få åka på den här resan i sommar med sina vänner. Jag har ingen lust att ta på mig skulden för hennes tatuering. Nu är mina föräldrar väldigt besvikna på mig och jag vet inte vad jag ska göra. Om jag säger sanningen så kommer min syster inte att få åka på resan i sommar, och dessutom så kommer hon att bli väldigt förbannad på mig. Borde jag ändå berätta sanningen för mina föräldrar så att, så att de slutar vara sura på mig, undrar Erik. Med en livlig syster får man väl säga. Vad säger du, Jossa?
Ja, alltså jag känner ju att föräldrarna kommer ju inte bli mindre sura på honom även om han berättar sanningen. För han har ju liksom ändå följt med syrran till tatueringsstudion. Och han har ju inte sagt så här, nej, gör inte. Han har sagt så här, men okej, jag hänger på. Och det vill han göra för att vara schysst med syrran.
Så du menar att systern har varit helt ärlig här?
Nej, men jag tänker bara, hon har ljugit för föräldrarna, han har undanhållit sanning. Jag tycker det är bara så här korten på bordet någonstans. I det här fallet så är, ja, det, jag blir bara jättenyfiken på vad är det här för tatuering? Är det liksom, är det en miljon stjärnor i ansiktet som den där bruden gjorde?
Hon är 16 bast och föräldrarna vill inte det.
Nej, men det kan jag förstå. Det förstår jag verkligen. Men förhoppningsvis så är det bara något litet kinesiskt tecken på skuldran liksom.
Och en fjärdedelsvanken.
Ja, det kommer lugna ner sig. Men jag tror att han ska vara helt rak och ärlig. Om hon missar den där resan, då får hon stå sitt kast. Hon fick ju tatueringen.
Mm. Mm. Precis, tatueringen och resan. Ja. Vad säger du, Fexeus?
Jag tycker så här, att det handlar inte så mycket om att han behöver återupprätta sig inför sina föräldrar. Det är inte grejen. Men grejen är att hans syster är ett bortskämd liten brat. Som, och hon har begått någonting nu som hon vet vad som hon inte hade tillåtelse att göra. Och hon behöver lära sig att ta konsekvenserna av sina handlingar. Och då har hon uppenbarligen vägt att den här resan var inte värd den här tatueringen. Hon valde tatueringen. Och det tycker jag han kan vara ärlig med. Jag tyckte han gjorde bra. Som när han insåg att hon kommer att gå och göra den här tatueringen med eller utan mig. Att hänga på henne eftersom han går och hon går, vad jag vet får man inte, det är väl lag på att du måste vara 18 va?
För jag har tatueringar. Ingen aning.
Fast jag menar nu för tiden, folk har ju tatueringsmaskiner hemma.
Jo, liksom. Jag vet, men vad jag menar är att han hade i all anledning misstänkt att det hon gick till kanske inte var helt sådär supertoppen. Och då var det jättebra att han följde med sin lilla syrra. Och
han är ju medbrottslig någonstans, är han inte det?
Fast jag tyckte att det var en ganska beskyddande och bra handling, för hon hade gått dit ändå ju. Det skriver han ju, han försöker. Så jag tycker att han ska berätta om det här. Och om det då leder till att hon inte får åka på resan, då måste hon förstå att det var hennes val, det är hennes konsekvens.
Han ska uppfostra sin syster helt enkelt.
Nej, men hon får lära sig att ta konsekvenserna av sina handlingar.
Okej, det tycker jag är lite samma sak. Vad säger du, Thomas?
Ja, man skulle ju kunna tänka sig så här också. Om hon är nu den här lilla bratten som du säger,
varför
Henrik.
Varför är
hon
en brat?
Nej, men för att hon sket i vad sina föräldrar ville.
Är man en brat? Jag tror en brat var sån här kotlettfrilla som vaskade dom.
Ja, men okej. Okay. Märk inte orden nu. Men om hon är bortskämd så kanske inte hon ligger så bra till hos sina föräldrar. Och så kanske han är så här bror duktig som har värsta förtroendekapitalet. Då kanske man kan väga det så här. Ja, han kanske kan ta en smäll åt sin syster nu och så kommer han ligga jävligt bra och så har de en jättebra syskonrelation för resten av livet.
Hon utnyttjar ju bara honom.
Jo, men,
ja, det gör hon ju.
Men jag menar, han kanske kan ta den smällen.
Att hon har dålig moral och liksom det slänga det här på sporsen.
Men jag menar, han... Jag tror lite som Josefin sa, jag tror inte att han kommer vinna så jäkla mycket på... Han har ju redan följt med i alla fall. Han har ju redan undanhållit sanning, så att han skulle kunna ta hela smällen och säga, ja, fan, ja. Och sen så... Han syrra...
Ännu mer?
Han syrra
det var jag som tvingade henne att göra.
Fast grejen är att hon kommer ju fortsätta skylla på honom i alla lägen då. Kom hem full, absolut, men han tvingade mig att dricka.
Ja, men då säger han så här, men då kommer jag berätta sanningen om tatueringen.
Nej.
Men du har folk alltså tatueringsapparater hemma? Ungefär som man har kolsyra på.
Ja, absolut.
Alla,
och så
tar
man ett gäng och så är man packade och så tatuerar man varann eller sig själv. Om man...
Var det då du skrev in Phantom of the Opera och du skrev på dina armar?
Nej, det har jag gjort ordentligt på en tatueringsstudio och jag var faktiskt 37.
Okay. Jag tycker så här.
Ta en kula för syran, tycker Thomas Järveden.
Nej, jag sa, man skulle kunna tänka sig så. jag tycker han ska säga så här. Ta bort tatueringen så får du åka på resan.
Okay.
Tack.
Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Victoria. Jag lånade min killes mobil med hans tillåtelse och sökte efter mitt namn i hans sms-konversationer för att få fram ett sms. Då dyker andra konversationer upp där mitt namn är med. Där fanns ett gammalt sms med en av hans kompisar från när vi precis hade börjat träffas. Han hade skrivit att han inte tyckte att jag var snygg. Men att han såg mig som ett helt okej ligg. När jag konfronterade honom med det så sa han att det inte betydde något och han bara skrev så för att han hade en viss jargong med just den här kompisen. Nu har vi varit ihop i ungefär 9 månader, men jag tycker ändå att de här sms'en känns väldigt jobbiga. Jag förstår att han kan ha ändrat sig, men jag känner mig ändå obekväm i att han en gång har tänkt sådär. Jag har gått och tänkt på det här länge nu och vet inte om jag kommer att kunna gå vidare med min kille. Jag kommer ju aldrig kunna få bort det här ur mitt huvud, tänker jag. Borde jag till och med överväga att lämna min kille eftersom jag bara varit helt okej ligg när vi började träffas, undrar Victoria. Jossan.
Fan, det där är...
Det är läskigt.
Det där är en tung potatis.
En tung potatis?
Ja, det är det.
Skön allegori du hittade där.
Jag skulle tycka det var jättejobbigt faktiskt om det hände mig. Men...
Får jag fråga dig? Vad jobbigast? Att du bara var inte särskilt snygg eller att du bara var ett helt okej-ligg?
Okay,
ja, vilket är värst? Nej. Att vara halvfulsnygg eller att vara bra i sängen?
Att vara ful såklart. Alltså att vara ett schysst okej-ligg, det är väl positivt.
Men
det
helt okej-ligg är inte heller den bästa komplimangen.
Men du kan inte räkna med att de ska skicka halleluja.
Nej, men precis. Ibland är man också bara ett okej-ligg. Kanske första gången framförallt man ligger med någon. För det här var ju tidigt i deras relation. Då brukar det oftast bli okej.
Okay. Det är väldigt
sällan som första ligget bara är så här,
sen blir det jättebra, sen blir det helt okej. Okay,
ja, exakt.
Och sen slutar.
Nej, så att det, men jag tror lite ändå på det här med jargongen och hit och dit. Och, så att jag tror hon måste försöka skaka av sig det här. Däremot så tycker jag att liksom...
Hur skakar man av sig en sån
grej? Men jag tror att här handlar det ju om att hon måste ju säga till sin kille hur att det där faktiskt var... Att det kändes jobbigt och så. Och sen får man ju se om han... Men, ja, det är svårt. Alltså, för det spelar ju ingen roll vad han säger. Nej, men du är jättesnygg. Man bara, oh, yeah, right.
Det tyckte du inte då.
Nej, precis. Nej, jag vet inte.
Vad säger Fexeus?
Nej, men ni är ju inne på någonting här. Och det, hade det bara varit det han tyckte, då hade de ju inte haft den relationen i 9 månader.
Nej.
Så uppenbarligen så har hon ju växt i hans ögon. Kanske både utseendemässigt och som individ. För att när han skrev det mässigt, då kände han ju inte henne, precis som Jossan sa. Nu vet han vem han är, och det är den personen han vill vara tillsammans med. Och jag förstår att det där kan vara en liten stukning, men jag tycker ju att hon, där handlar ju lite mer om hennes egen självbild kanske. Men absolut.
Hans bild också får man säga.
Absolut. Men hon behöver vara tydlig med att det här blir jag sårad över. Då får vi hoppas att han är så smart så att han förstår hur han behöver boosta eller stötta henne i det nu.
Thomas Järven, vad säger du?
Ja, jag håller med om att det här var en tung potatis.
Tung potatis.
Nej, men jag är inne på det som Jossan nämnde också, att man kan ha en jargong. Man kan, alltså jag har helt sjuka jargonger med vissa kompisar där i princip allt vi säger, det är bara skit. Och vi fattar det och då har vi jätteroligt. Men om det kom någon utomstående skulle man tänka, fan, vi skulle kunna vara allt ifrån liksom, fan, med, nej men, sjuka i huvudet. Jag vet inte.
Men hur kan det vara så dum att han ger sin tjej mobil?
Nej, men för att det är 9 månader gammalt mess.
Hon får se det
jag
som
trodde en... att han raderat allt. Men
nej, var... jag tror tvärtom. Han är en så jävla bra kille. Så han tänkte, jag har inget att dölja. Jag har aldrig gjort något dumt, tänker han. Så att hon fick kolla hans mobil.
Självbedrägeri helt enkelt. För du visste att han hade det.
Men det var inte dumt. Det var en jargong kanske.
Ja, jag tror också på jargongen.
Och ett bevis på det var ju det här att han inte ens kom ihåg det. För att det kan ju vara så att kompisen visste att han var uppe över öronen, förälskade henne. Och då blir det kul att skriva, hon är inte så snygg, rätt okej i sängen. Om båda vet att han är jättebetuttad.
Ja.
Så du tycker att det överreagerar? Ni tycker att det överreagerar för tjejen att lämna honom för det här?
Alltså, jag hade kunnat skriva så där lätt och inte menar det.
Alltså det finns ju någonting också, alltså en grej som vi måste ändå ta till oss. Och det är ju att hon kanske inte är så snygg.
Nej.
Och då kan hon operera sig.
Nej. Men vadå, alla människor kanske inte är jättesnygga. Jag tycker det här med ful och snygg, jag fattar inte varför det är så laddat.
Nej, men det är alltså... bara att se det om det, så är det ju.
Fast man vill väl att ens partner ska tycka att man är attraktiv.
Varför tror ni lyssnar att vi fyra
miljoner barn? Han tycker ju det. Och liksom, han älskar henne, så att hon måste, det är det jag menar. Men det är inte så farligt att vara lite ful.
Nej.
Han tycker ju hon är tillräckligt vacker för att han ska älska henne.
Ja.
Inifrån och ut.
Tack. Ett brev ifrån Mikael. Han skriver så här: hejsan dilemmapanelen. En av mina tjejkompisar har dejtat en av mina vänner sedan några månader tillbaka. Nu har jag fått reda på att en annan av mina vänner har börjat dejta samma tjej. Innan han berättade det för mig så gick jag med på att lova att inte säga något om det han skulle berätta. Och sen berättar han att han träffar samma tjej som mina andra kompis. Han visste om att den här tjejen var upptagen, men han sa att han inte kunde rå för det. Nu vet jag inte vad jag ska göra. Det känns som att det kommer att bli en katastrof förr eller senare av detta. Killarna känner varandra ytligt genom mig, men de är inte nära vänner. Det jobbiga är ju att jag har lovat min kompis som nyligen började träffa henne att inte säga något. Borde jag bryta mitt förtroende och ändå berätta för min andra kompis att tjejen som han har träffat under de senaste månaderna har börjat träffa en annan kille? Mikael. Vad säger du, Fexeus?
Jag har ju haft det här på hyfsat nära håll. För det var en tid sedan nu, men jag hade en god vän som hade en tjej helt enkelt, och de flyttade ihop. Men det var lite konstigt, för hon bodde också själv. Och så visade det sig att hon så småningom att hon hade två boenden. Hon hade nämligen två pojkvänner och hon bodde med båda. Och de här killarna kände varann och hade ingen aning om att det var så här. Och blev lite konfunderade förstås när det kom fram.
Vilka märkliga kompisar du har, Henrik. Ja.
Så hon hade så att säga, någon slags trippelboende. Hade hon egen bostad också?
Nej, det hade hon inte. Det var ju det hon sa till den hon inte var hos just då. Liksom.
Oj.
Ja, att men nu är jag hemma hos mig.
Hur klarar man av det rent psykiskt?
Ja, för hennes del menar
jag. Ja, jag menar det.
Nej, men hon var, insåg vi var kanske inte som alla vi andra.
Nej.
Så att, nej, det här...
Multitasking.
Ja, nej, alltså det var spring till skog så fort benen bär. För det här kommer implodera och explodera. Så det stänker om. Alltså det finns inget lyckligt slut på det här.
Det gör det inte.
Jag är rädd.
Men var det du som berättade sen sanningen för någon av dem?
Nej, jag visste inte heller att det låg till så.
Nej.
För det är det som är frågan här nu, om han ska berätta någonting. Vad sa du, Jossa?
Alltså, får jag bara så här snabbt, för att jag liksom, jag fattar inte riktigt. Han har lovat den ena kompisen som dejtar henne att vad?
Att inte berätta.
Att inte berätta någonting.
Att inte berätta.
För den andra killen, man också känner.
Ja, för det, den ena killen som dejtar henne känner alltså till att hon också dejtar en annan.
Ja. Men den första killen hon dejtar sen längre tillbaks, han vet ingenting.
Han vet ingenting.
Okej, då är jag med. Ja, nej, jag tycker inte att den här kompisen ska säga någonting. Jag tycker inte han har med det att göra.
Han ska inte googla helt enkelt.
Nej.
Nej. Det är många sådana här tutell och non-tutell-frågor. Folk undrar om de ska googla.
Jag tycker inte det.
Du tycker inte det i det här fallet?
Nej, jag tycker när man hamnar i såna här situationer, då blir det så himla obehagligt, för att man känner så här, men om jag säger, då kommer den bli sur, om den säger, då är det bäst att bara så här backa, man liksom tar långsamt, så går man baklänges sakta ut genom rummet och stänger dörren. Klick.
Så. Vad dramatiskt. Ja.
Han skulle ju kunna säga till henne att jag vet om vad du håller på med.
Eller så börjar han dejta henne också. Så
är det alla lika. Det var lite det där jag tänkte.
Jaha, du är lite sugen där. Vad säger du, Jaffan?
Ja, men jag tycker så här faktiskt, att den här kille nummer två som började dejta henne och kände till alltihopa. Mm. Jag tycker att det är han som är, om det är någon som är bov liksom här, så tycker jag att det är han.
Okay.
Och det bästa hade ju varit om fast den här kompisen sa, ja, jag lovar inte berätta vad det är nu ska berätta för mig. Så hade det varit schyssta som han direkt sa, men vänta nu. Så kan du inte göra. Du kan inte få mig att lova någonting och sen visa sig att då kommer jag ju svika min andra polare liksom. Mm. Man hade kunnat tagit det snacket på en gång. Nu blir det lite jobbigt att komma efteråt. Men jag tycker faktiskt att nej, jag skulle inte tycka att det var dåligt om han gick först och berättade, så här, jag kommer berätta nu. Mm. För att det här blir konstigt. Vi är för fan känt varandra i flera år. Ska jag låtsas som att hans tjej som han dejtar inte dejtar? Nej, han måste kunna se sin andra polare i ögonen. Mm. Och jag tycker inte han ska behöva skämmas för den här killen nummer två. För han klev ju in i det här med liksom lite falska för... Vad heter det?
Förespeglingar.
Ja.
Är det svårare att ljuga och hålla tyst? Eller svårare att hålla tyst än att ljuga för en kompis?
Jag tycker det är nog ondare att hålla tyst, tror jag.
Okej.
Okay. Nej, jag håller inte med.
Men han måste ju vara falsk. När de sitter och käkar middagar och alltihopa, ska han låtsas att han inte vet någonting.
Alltså, jag tycker ingen är en bov här. Vadå? De dejtar. När man dejtar, då får man väl dejta andra.
Mm. I krig och dejting är allting tillåtet, är det så?
Ja, men ärligt. Det är ju så här, det här kommer ju lösa sig självt. Hon kommer ju välja den ena eller den andra. Eller så kommer någon av dem tröttna eller whatever. Det kommer lösa sig självt. Varför ska man in och hålla på och gegga där?
Liksom? Så han ska inte berätta någonting med frågan?
Nej.
Att spela roll. Nej, men för mig spelar det inte så stor roll. Jag tycker att det är okej om han berättar, men jag fattar också om han skiter lite.
Men jag tycker Josefin har en viktig poäng, för jag tänkte hela tiden att det var så att de hade verkligen att de var tillsammans, hade en relation de här två första, men det är så att de bara dejtar och inte har sagt att de ska vara exklusiva. Du kan ju alla dejta.
Ja,
så
eller hur?
Det är inga problem.
Allt är tillåtet. Ja. Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen heter Rickard. Mina föräldrar skilde sig för några år sedan och de är ovänner. Jag vet inte exakt vad som hände mellan dem, men jag misstänker att min pappa var otrogen. Min mamma är hur som helst väldigt förbannad på min pappa och de pratar inte med varandra alls. Nu gick min morfar nyligen bort och när jag berättade det för min pappa så undrade han när begravningen kommer att vara. När jag berättade det för min mamma så blev hon förbannad. Hon sa att om min pappa respekterar hennes familj så borde han hålla sig borta från begravningen. Men mina föräldrar har ju varit gifta i över 30 år och min pappa var väldigt nära min morfar. Jag tycker att det känns väldigt taskigt mot min pappa att han inte ska få ta farväl av morfar. Samtidigt så förstår jag att mamma är väldigt ledsen just nu och inte orkar med att ta med pappa på begravningen. Borde jag ändå berätta för min pappa när begravningen är, undrar Rickard. Vad säger Jossa?
Ja, här tycker jag ju att när det kommer till en sån sak som begravning och det faktiskt handlar om, det handlar ju om morfars och pappans relation, att de har haft en fin relation, och då förstår jag verkligen att pappan vill gå på begravningen. Mm. Och det tycker jag han ska få göra. Jag tycker verkligen det. Jag tycker det,
var det fel av mamman att bli förbannad?
Ja, för att, hon är ju förbannad på honom på grund av deras relation. Mm. Men det har ju inte med pappans och morfars relation att göra. Det där måste man separera på. Man måste vara vuxen där. Så jag tycker absolut att pappan ska få gå på begravningen. Och, men däremot kan han ju göra det diskret. Han behöver ju inte liksom hänga där med morsan. Det kommer ju inte ske i vilket fall som helst.
Nej. Men, han är inte där för att träffa henne kanske. Han är där för att hedra morfar.
Han är där för att hedra morfar och säga farväl. Och det ska han definitivt få göra, tycker jag. Så jag tycker dottern ska prata med sin mamma om det här. Och om morsan fortsätter att var jobbig, då tycker jag hon ändå ska säga till sin pappa.
Järvheden, vad säger du?
Ja, jag håller inte riktigt med faktiskt.
Oj, konflikt.
Ja.
Nu börjar du darra.
Men så här, jag förstår ju att han vill gå. Och jag tycker också att det är rimligt att han skulle få gå. Men om mamman har så jädra jobbigt nu med att träffa den här pappan. Det är hennes pappa som har gått bort. Hon måste ju, alltså man vet ju hur jäkla jobbigt det går på en begravning när ens förälder eller någon närstående har gått. Jag tycker att den här han som skriver ins pappa då, jag tycker att han ska respektera det. Och tänka att jag vill inte liksom strö ännu mer salt i såren, men han kan jag tycker grabben ska berätta när begravningen är, så att han kan skicka en fin krans liksom, och ja, visa sina kondolenser på det sättet, och sen kan ju han gå till graven eller minneslunden alla dagar i veckan sen och liksom visa sin vördnad för den här gamla morfar.
Dilemmat här är ju huruvida Rickard ska berätta eller inte. För berättar han så kommer hans mamma tycka att hon sviker honom. Och berättar han inte när begravningen så kommer pappan tycka att han sviker honom. Rickard eller dottern som Josefin kallar honom, det vet jag inte om han är...
Men gud, vad fan? Jag tror jag fick för mig att det var en tjej. Men
du
det var Rickard.
Du får vara i studio nästa gång vi läser.
Men jag tyckte du sa Susanne.
Okej.
Riksan. Nej, men jag kan nog tycka att alltså den informationen att förmedla när begravningen är, det tycker jag är, skulle vara väldigt småsint av Rickards mamma blir arg på honom om han gör det. Däremot så kan han ju förmedla den informationen men vara väldigt tydlig med att det kommer inte funka mamma om du kommer dit, jag föreslår att du gör så här istället, och sen så gör han allt det som Thomas Järvheden just sa. Men absolut, informationen om närvaro och hur, det är klart att den måste få framkomma liksom. Det var
så du tycker att Rickard ska berätta för sin pappa?
Ja,
när begravningen är. Och samtidigt säga så att, men snälla kom inte för mamma är jätteledsen och behöver den här tiden för sig själv.
Ja.
Okay.
Det tycker jag lät som en jättebra idé.
Kan jag inte jag få cred för det?
Jo,
jag sa det.
Det var jag som sa det.
Ja.
Men kan man inte tänka sig också att begravningen är en stund där man faktiskt ser att nu tar vi en paus ifrån alla konflikter här.
Jo, fast
det kan vara svårt att vara så stor.
Precis, det kan vara svårt. Men det är bra, och det bästa sättet att få honom att inte dyka upp, det är nog att säga då och då i begravningen, men mamma vill inte att du ska komma.
Nej.
För då kan han ta ett eget beslut. Blir han förbjuden, då kanske han kommer ändå, bara för
att. Ja. Mm. Men frågan är om man borde berätta för pappa, och där är det samstämmigt ja.
Ja.
Ja, tack. Hejsan, jag heter Alex. Jag har en vän som jag börjar växa ifrån. Vi har varit kompisar sedan vi var nyfödda. Vi var grannar under hela vår uppväxt och umgicks tätt och ofta under hela vår barndom. Vi började långsamt glida ifrån varandra mot slutet av gymnasiet, men vi har ändå hållit kontakten. Idag är vi båda 25 år gamla och vi har inte så mycket gemensamt. När vi träffas så är det som att vi lever i två helt olika världar. Jag får inte ut någonting av vårt umgänge och vi tycker om helt olika saker. Det jobbiga är att han inte verkar inse detta, eller så bryr han sig inte om det. Han har av sig gång på gång för att träffas, men jag känner verkligen inte för att lägga min lediga tid på den här färglösa relationen. Jag brukar gång på gång komma med undanflykter för att jag inte kan ses. När vi väl ses så känns det som en dålig dejt. Och jag brukar ofta skylla på att jag är trött och avslutar kvällen tidigt. Men han fortsätter höra av sig. Jag vill inte vara taskig och säga att han är tråkig. Och att jag inte har någon lust att lägga min tid på honom. Men samtidigt så känns det fel att hela tiden ljuga och komma med undanflykter. Jag undrar, borde jag göra slut så att säga med min barndomskompis? Eller ska jag hoppas på att han tröttnar på att höra av sig så småningom? Undrar Alex. Jossan, vad säger du?
Ja, men sånt här har man ju hört talas om. Och kanske också varit med om lite grann. Inte just kanske med barndomskompis, men med vissa vänner. Att vissa relationer, de liksom fortsätter att utvecklas och det blir bättre och bättre och roligare, och sen kanske det liksom är lugnt ett tag, men sen blir det kul igen. Och sen vissa relationer kan kännas skitbra och sen så bara dör det på något konstigt sätt. Och jag tycker det känns brutalt att göra slut med den här kompisen, för att polaren verkar ju schysst och det är inget liksom tjafs dem emellan. Men samtidigt så är han så tjatig, och det är klart att det är jobbigt, men jag tror att han bara ska...
Han tycker inte det är kul att träffas
med en kompis. Nej, och jag tycker att han ska försöka undvika personen i fråga och liksom fortsätta komma med dåliga ursäkter tills den här vännen förstår att liksom, det är ingen idé.
Nej.
För att det är så himla hårt att bara säga, du, jag vill inte träffa dig, du är så tråkig. Alltså, så kan man inte
bara
säga
att jag tycker vi har glidit isär och jag får inte ut någonting av den här relationen.
Ja, fast det kan man säga, fast jag tycker det är dumt, för då är det som att man stumpar något. Vem vet, om 10 år så kanske de, alltså man vet aldrig. Jag tycker det känns så himla hårt det här med att göra slut med en kompis. Det är verkligen så här...
Henrik,
folk
Fisil.
Gör ju det, men...
Ja. Henrik Fisil, du sa att du varit med om det här. Berätta.
Men det finns en skillnad i det och men vad som hände var att jag hade också en barndomskompis, en av mina äldsta vänner faktiskt, som varje, och jag såg inte det här själv först, men under flera år så var det så att han frustrerade mig något så oerhört varje gång vi gick ut eller hittade på någonting. Jag kom med en massa ursäkter och sen ungefär en gång i kvartalet, en gång i halvår såg vi, så gjorde vi någonting eller gick ut, tog en öl, och så kom jag hem och så bara kokade jag av frustration över den här människan. Och då sa min dåvarande flickvän, men varför umgås ni för?
Vad var det som gjorde dig så upprörd då?
Nej, men för att jag tyckte att han var bara så här, vi hade ingenting gemensamt. Han var bara träig och tråkig och skulle bara snylta och liksom var ingen skön. Hade inte blivit någon skön människa.
Nej. Men om du var en god vän, kunde du inte säga det till honom?
Nej, det var ju det som var grejen. Att jag liksom, jag blev irriterad över det här, men någonstans såg jag det inte heller. För vad det var att varje gång vi träffades så inbillade jag ju mig att jag skulle träffa min gamla kompis från när jag var 14. Och det var det liksom som jag projicerade på honom som ett hologram. Och det krävdes att min flickvän sa till mig att, men du, han är ju inte samma idag. Det är ju inte samma person du träffar. Den du kände då, han är borta. Det här är en annan människa. Och då insåg jag först, just det, vi behöver ju inte träffas ens.
För att
jag
har inte träffat någon annan människa.
Och jag också naturligtvis, vi var ju båda det. Men jag gick ju i det här liksom, att det här är min gamla kompis. Men han fattade ju hinten å andra sidan.
Thomas Järvheden, nu har du fått mycket information för att ta avstånd eller hålla med?
Nej, jag håller nog med faktiskt. För jag tycker precis som Josefin sa, att det kan hända grejer i en sån här relation. Att om 10 år, det låter som en evighet nu, men livet är långt. Och rätt som det så kanske man hamnar i samma fas igen, där man råkar ha ungefär samma intressen. Låt säga att de är 35 år och har småbarn, och deras liv ser likadana ut. Det enda de kan göra är att vara hemma och passa ungarna. Och ja, plötsligt så har de massa grejer att prata om igen. Och gamla vänner kan betyda ganska mycket när livet går vidare. Liksom.
Men alltså, frågan är, ska han säga någonting rakt? Du ska prata ut med honom? Eller ska han bara sluta? Ska han bara avvika långsamt?
Stå ut med honom en gång i halvåret, skulle jag säga.
Ja, och sen försök däremellan låta det rinna ut i sanden så ofta som möjligt. Men någon gång i halvåret kan man offra sig. Och bara,
offra sig faktiskt.
Då är ni överens igen. Tack. Hejsan, jag heter Alexandra. Jag började träffa en kille nyligen. Han tvättade inte händerna efter att han har varit på toaletten. Jag upptäckte det en gång när vi hade träffats några veckor, och nu kan jag inte släppa det. Varje gång han är på toaletten så lyssnar jag efter honom och hör att han inte sätter på kranen. Vi har bara träffats några månader och jag vill inte börja vårt förhållande med att tjata om något sånt här. Jag har nämnt det några få gånger och då går han och tvättar händerna. Men det verkar som att han alltid glömmer att tvätta händerna efter att han har varit på toaletten. Han kommer ju tycka att jag är lite konstig som lyssnar på honom varje gång han går på toaletten om jag säger någonting. Samtidigt så blir jag ju äcklad när han rör vid mig, eftersom det enda jag tänker på är att hans händer är dränkta i toalettbakterier. Borde jag tjata om att han ska tvätta händerna efter toalettbesök, trots att vi bara träffats några månader, undrar Alexandra. Vad säger Fixius?
Jag förstår inte vad det är för killar som går och skiter och sen inte tvättar händerna.
Nej, behöver inte göra. Nej, på
någon gång lär jag göra det. Jag har svårt att förhålla mig faktiskt till det här.
Okay.
Köp lite handsprit till honom. Nej, jag vet inte.
Spritar ni hela honom?
Ja, faktiskt. Varje gång kommer du duscha med handsprit.
Kan du inte stå med en sån
psst,
att komma ut?
Nej, men faktum är att jag tycker det låter som hon har lite så här basilskräck. Helt
tack, det tycker
ärligt.
Jag faktiskt också.
Nej, men alltså, okay. Jag tycker verkligen inte att det är en så här... Okej, Det är klart, om man går på toa och som sagt skiter av årets jävla diarré och bara, det bara, man bara sprär ner hela toan. Ja, men då kanske
bara
man...
Bara då! Bara då!
Nej, men alltså, nej, men jag menar, vadå? Om man går och kissar och liksom inte tvätta händerna. Det behöver inte, alltså det behöver inte betyda, alltså va, jag vet inte hur ni är när ni går och kissar, men får ni alltid kiss på händerna när ni är och kissar?
Ja, absolut inte.
Nej. Jag menar,
men ändå tvätta händerna varje gång för att man ska.
Ja, men vad
det handlar om. Ska man inte egentligen tvätta händerna före? Ja, men fast, du tar ju i allting innan. Kan man till och med i flickvännen. Tänk bara på en sån sak. Ja, och sen så ska du ta på dig själv efter det.
Precis, både före och efter. Men jag tycker att det är lite överdrivet. Nej, jag tycker faktiskt att det är lite överdrivet.
Nej, men så här, vad det är ju ett ritualiserat beteende. Att man tränar in att varje gång man är på toaletten så tvättar man händerna. För då behöver man inte tänka på, har jag gjort någonting nu som är tillräckligt smutsigt för att jag ska tvätta händerna? Utan det är bara systematiskt man tvättar alltid händerna och skippar man tänka på det.
Forskarna säger att vi är förenliga. Mm. Att det är inte så farligt att inte tvätta händerna. Det är överdrivet det där. Ja. Och vi mår faktiskt dåligt. Vi får allergier och blir glutenintoleranta, laktos.
Men samtidigt, om man är på en offentlig toalett så ser man en gubbe med mustasch och stor mage stå och kissa och så går han därifrån utan att tvätta händerna. Ja. Då blir jag lite provocerad, för jag tänker han kommer ta i dörrhandtagen här och på flygplatsen och i jordnötsskålen, precis. Jag vet att det inte är farligt för mig, men jag vill helst inte ta i ett handtag som har snoppats ner av en mustaschgubbe.
Nej, men tror inte du att det är den avsnoppningen så att säga, finns även på dörrhandtaget när du går in på toaletten?
Varför då?
Därför att han kanske varit där flera gånger och inte tvättat sig, så går han ut och går han in igen.
Jo, men kanske, men det är väl lite som Henrik sa, det är ett ritualiserat beteende, det blir så tydligt. Och ännu värre om man är på en restaurang eller så, man säger, men herregud. Så att jag förstår henne, och jag tycker att om hon stör sig så mycket på det här, så tycker jag att hon kan nästan lite på skoj säga till honom, vet du vad, jag tycker asmycket om dig, jag vet att jag fortsätter träffa dig, men jag har verkligen ett problem med att, för jag är renlig av mig, och jag vet att du tvättar inte alltid händer efter att du går på toaletten, du måste fan göra det, jag kommer inte palla annars. Och sen så får hon liksom,
det är ju inte så jättestor uppoffring för honom heller.
Och när man väl börjar, för det blir ju som du säger, det blir som en sån här rutin, man bara gör det utan att ens tänka på det.
Och han måste ju lära sig det.
Jo, i och för sig, men däremot, vad är det här med att killar inte använder toapapper när de har kissat?
Ja, men det är äckligt. För då får man en liten droppe i brallan.
Boom! Ja! Alltså, jag blir så irriterad. Och det är så många snubbar.
Kalsongdropp är en klassiker.
Alltså, vad är... Alltså, det tycker jag... Alltså, nej. Nej, det är inte okej.
Det är en åldersgrej också, tror jag.
Åldersgrej?
Ja, det tänker jag. Jag tänker mig att man blir lite slappare. Kvinnor inkontinens, det är samma sak. Det är som muskler som inte snöpar ihop.
Min lilla son lärde sig att man torkar med lite toapapper efter man har kissat. Ja. Och sen har jag plötsligt slutat med det för att pappa sa att det behöver man inte göra.
Nej.
Men problemet är att det finns en liksom, så här, toaletternas arkitektur på den manliga sidan frammanar att vi inte ska använda toapapper, för de här jävla pissränderna förutsätter ju att man står där så stänker man lite på varandra och så går man därifrån.
Hur använder man toalettpapper om man står i en pissränna?
Nej, men det är det jag säger. Det går inte.
Jag tar alltid med
sig vettinnan.
Men man ställer sig inte i pissrännan.
Nej.
Så enkelt är
det. Jag brukar ta en sån här handservett, ta med mig den. Och sen går dit, kissar, torkar, så slänger den i papperskorgen.
Skojar du med mig nu?
Nej, på riktigt.
Allvarligt?
För hur man än i snoppen drar, sista droppen kallingen tar. Ja. Så är det va?
Ja. Men det finns ju oftast ett bås bredvid.
Men vem ska rota i dina kallingar? Låt den ligga där och hoppa.
Han är den mustaschgubben.
Okay. Ja, om du har tur.
Men jag tycker Järvheden sa någonting bra. Hon kan ju förklara det här, vår brevskrivare, som att hon har en så här, jag har en liten hang-up på en grej. Du får bara köpa det. Mm. Så att hon tar på sig det lite grann.
Och hon har väl en liten hang-up på.
Ja, hon har väl det kanske också. Då blir det lättare för honom att göra henne till lags än att han ska känna sig skyldig.
Exakt, det är lättare för honom att vara henne till lags än tvärtom.
Gud vad vi är överens hela tiden. Helt sjukt.
Ja, det är vansinnigt överens.
Fan, obehagligt.
Frikyrkligt nästan. Usch. Ja. Tack.
Skicka in ditt dilemma. Dilemma@mixmegapol.se.
Så som i himlen, Danny Saucedo, sista låten faktiskt idag. Dilemma, kära panelen. Det går fort. Ja. Tack så mycket, Henrik Fixius, för dina visdomsord idag.
Tack, tack.
Tack så mycket, Josefin Crafoord, för din rättframhet. Mm, och tack så mycket, Thomas Järvheden, för att du lyssnade in och gjorde de här sista iakttagelserna som ofta överensstämde med de andra två.
Tack.
Jag säger lite grann att ibland är det roligt när du tycker olika saker.
Ja,
men ni ska vara ärliga.
Det kanske vi gör imorgon.
Det kanske vi gör imorgon, för imorgon är vi tillbaka igen.
Yay.
Hörde ni. Och har du missat någonting så går du in på mixmegapol.se och så klickar du på dilemma. Imorgon är vi tillbaka igen klockan 8. Bland annat har vi tagit Johans dilemma. Han vet en hemlighet om hans kompis. dotter. Det är ni. Nu är det dags för Äntligen lördag med Tony Irving och Elin Lindberg. Vi hörs igen imorgon. Hej då!
Hej då!